Välkommen till det sjunde och sista programmet i den här bibelstudieserien som jag har haft några veckor om bönen Fader vår. Om det här eller tidigare program har hjälpt dig på något sätt eller om du har frågor om det som du har hört så får du väldigt gärna höra av dig till Radio Maranata eller till mig direkt och dela dina tankar. Men idag ska vi tala om den sista delen av Fader vår. Det är den delen där vi ber om att vi inte ska ledas in i frestelse utan räddas eller frälsas ifrån det onda. Varför behöver vi be om det? Gud leder väl ingen in i frestelse? Det ska vi tala om nu. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Vi börjar med att läsa bönen Fader vår och sen ska jag säga någonting om något som inte står i den här bönen. Men vi läser. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från det onda. Och vad menar jag med någonting som inte står i texten? Jo, jag har läst den här bönen nu varje program. Men är det inte någonting som saknas? För Fader vår slutar väl inte så här? Har jag glömt att det slutar med orden ty riket är ditt och makten och äran i evighet? Amen. Har jag tagit bort någonting kanske ifrån Guds ord? Du känner nog till den här bönen och antagligen så har du hört den läs med det här uttrycket till slut. Ty riket är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Det är så vi brukar be den vanligtvis. Så varför har jag hoppat över det? Varför har jag inte med det? Och låt mig säga så här. Som en fråga som du kan tänka på. Hur avslutar du själv dina böner? Avslutar du dem med ett amen kanske? Eller kanske du säger i Jesu namn amen? Eller jag har bett i Jesu namn? Eller jag tackar dig Gud för att du har hört min bön i Jesu namn amen? Det där är vanliga sätt att sluta sin bön på. Jag tror att vi ofta, om vi vill det eller inte, så har vi ganska formulaiska böner, alltså att vi följer ett slags system, någonting som vi är vana vid, så som vi brukar göra, och kanske framförallt i början och i slutet av bönen. Det känns ofta nästan konstigt att inte göra så. Jag har en vän i Rumänien som brukar hjälpa mig att tolka mötena som vi har där, och när jag säger Jesus, alltså om jag säger och Jesus sa så här, så översatte han alltid med och Herren Jesus Kristus sa så här. Han lägger alltså till Herren Jesus Kristus. Och när jag nämnde det här för honom så sa han att det känns mer naturligt för honom. Det känns mer respektfullt för honom att säga det. Även om jag säger Jesus så faller det sig naturligt för honom att säga Herren Jesus Kristus. Och Jesus är ju Herren, eller hur? Och vad vill jag säga med det här? Jo, faktum är att de tidigaste manuskripten av Matteus evangelium som vi har innehåller inte den avslutande delen som handlar om riket, makten och äran. Utan det verkar som att den här delen blev lagd till i manuskript några hundra år, kanske inte ens så mycket, efter att det blev skrivet. Och antagligen berodde det på att man hade börjat använda den här avslutningen i församlingarna när man läste och bad Fader vår tillsammans. Och ju längre församlingen fanns, desto fler sådana här små extra grejer smög sig in i de bönerna som man hade. Och det kom då retroaktivt tillbaka till bibeltexten. Och det är naturligtvis ingenting som är fel med att säga att riket, makten och äran tillhör Gud. Men som sagt så är det med allra största sannolikhet inte originaltexten. Så varifrån kommer då den här tanken eller den här formuleringen riket, makten och äran? Antagligen så är det hämtat ifrån Davids bön i första krönikeboken 29, vers 10-13. Jag läser hela sammanhanget där. Det står så här: David lovade Herren inför hela församlingen. David sade, Lovad är du, Herre, vår fader Israels Gud från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät, allt som finns på himlen och på jorden. Ditt, o Herre, är riket och du har upphöjt dig till ett huvud överallt. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder överallt och i din hand är kraft och makt. Din hand kan göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och vi lovar ditt härliga namn. Och här används de här orden om riket, makten och äran eller härligheten används i den här texten då i första Korinterbrevet. I en bön som David bad, och den här är en väldigt vacker, väldigt fin bön. Så det är sant att den här formuleringen är hämtad ifrån Bibeln, men det stod inte i Fader vår från början och därför så har jag inte tagit med den delen i det här bibelstudiet. Om jag någon gång gör ett studium av första krönikeboken så kanske jag talar om det där. Men nu ska vi gå vidare in i texten här. Det finns ett problem, eller kanske man ska säga en utmaning för att använda ett modernt uttryck, med den här texten som vi ska se på idag. Och det är den här formuleringen, led oss inte in i frestelse. För Fader vår, den är ju riktad då till vår far i himmelen. Fader vår som är i himmelen, det är han som är mottagare av den här bönen. Och det är, vår far i himmelen är allvetande och han är helt perfekt god. Det är den fadern som vi har. Han gör inte fel, han gör inte något som är ont. Så varför skulle han då leda oss in i frestelse? Och i Jakobs brev så står det en välkänd vers i Jakob kapitel 1 och vers 13. Står det, ingen som blir frestad ska säga, det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Här står det tydligt att Gud inte frestas eller frestar. Och det är samma ord som används i Jakob och Matteus, nämligen ordet periazo, som är verbet att fresta, och periazmos som är substantivet, alltså frestelse. Och vi ska se på vad det här ordet betyder, men först kan vi konstatera att det verkar som det är en motsägelse här. För varför skulle vi behöva be Gud om att inte leda oss in i frestelse om det är så att Gud inte frestar någon? Och det ska jag säga att jag har hört folk som har angripit den här texten på olika sätt och på sätt som jag är grundläggande oenig i. Ett känt exempel är att påven, nuvarande påven Franciscus, han uttalade i slutet av år 2017 att han menade att texten var felöversatt. Och han föreslog att man skulle ändra bönen till överge oss inte när vi frestas. Och problemet med det är för det första att det är inte så grekiska fungerar. Om man vill säga överge oss inte när vi frestas så säger man det på ett annat sätt. Ordet som det står betyder led oss inte in i frestelse. Men dessutom, om man nu skulle tycka att det är fel att säga inled oss inte i frestelse för att Gud inte frestar, så blir det faktiskt också fel att säga överge oss inte när vi frestas, eftersom Jesus i Matteus 28 säger jag är med er alla dagar till tidens slut. Så vi har ett löfte om att Gud är med oss alla dagar inte tidens slut, och då skulle vi ju inte i så fall behöva be heller överge oss inte när vi frestas. Så problemet kvarstår, och jag tror att lösningen på det här till synes problem och till synes motsägelsen ligger i berättelsen om Jesu frestelse och sen i själva ordet frestelse. Och om vi först ska se på det grekiska ordet för frestelse, som jag sa, periasmos är substantivet frestelse, periazo är då att fresta. Och periasmos betyder att testa, att undersöka, att fresta eller att pröva. Och på svenska så har vi två distinkta ord, två olika ord med olika innebörd, fresta och pröva. Och vad är skillnaden mellan en frestelse och en prövning? Jag skulle vilja säga så här att skillnaden ligger i intentionen till den som utför frestelsen eller prövningen. Vi kan ta Edens lustgård som exempel. Där fanns det två träd, livets träd och trädet till kunskap om gott och ont. Och Gud planterade de här träden och han sa till människorna att de kunde äta av vilket träd de ville i lustgården och de kunde äta av livets träd. Men trädet till kunskap om gott och ont skulle de inte äta av. Och det här var satt upp som en prövning, som ett provetest. Därför att det gav människan möjlighet att därigenom demonstrera äktheten i sin trohet till Gud. Vi kan ta ett annat exempel, som om jag skulle få ett glas av dig och så undrar jag om det är gjort av glas eller kristall, eller jag undrar om det är bräckligt eller inte. Och då kan jag slå på det. Jag kan slänga det i golvet och om det spricker så var det ett bräckligt glas och inte ett kristallglas. Men om det är av kristall eller något härdat material så kan jag bevisa att det är det genom att slå på det eller slänga det i golvet och det kommer inte spricka. Så jag slår inte för att förstöra utan jag slår för att testa. Och medan en frestelse å andra sidan har som mål att den som frestas ska falla. Du kan läsa om ormen som kom in i Edens lustgård och förledde människorna att äta av trädet till kunskap om gott och ont. Dels genom att framställa synden som attraktiv, säga att det här trädet det var bra för dem och så vidare. Och dels genom att appellera till köttets lust i Adam och Eva. Hans mål var inte att bevisa äktheten i deras tro utan den var att avslöja deras svaghet och få dem att falla. Så det är samma händelse, det är samma sak, men det är två olika intentioner. Det ena var en prövning eller ett test och det andra var en frestelse. Men saken är alltså den att de här två företeelserna har samma ord på grekiskan. Och det är inte ovanligt när det gäller språk att vissa ord inte går att översätta direkt utan att de kan ha flera betydelser eller att de har en mer specifik betydelse än de har på ordet, närmaste ordet som man skulle vilja översätta till. Så därför måste man förstå utifrån sammanhanget vad som menas. Och jag ska ta ett exempel från första Petrus brev kapitel 1 och vers 6-7 där det står så här. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Slut på citat. Och här säger Petrus att prövningen, periasmos, samma ord, är som en eld som bevisar äktheten i vår tro. Så det handlar inte om frestelse som görs för att få oss på fall, utan det handlar om ett prov som ska bevisa att vi är äkta. Och hur kan då det här hjälpa oss att förstå vad det här uttrycket led oss inte in i frestelse betyder? Jag tror att det kan vara värt att tänka på hela vidden av det här ordet som är översatt med frestelse. Det handlar om en test, en prövning eller en frestelse. Men frågan återstår ju ändå, leder verkligen Gud in i frestelse? Och om en prövning är bra för oss, varför ska vi då be om att slippa den? Borde vi inte be om fler tester för att kunna bevisa vår trofasthet till Kristus? Och Fader vår står ju i Matteus kapitel 6. Men redan i Matteus kapitel 4 så sker någonting speciellt som jag tror kan ge ytterligare ljus över den här saken. För där står det så här om Jesus. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Det här står i Matteus kapitel 4 och vers 1. Så här står det att Jesus blev av anden, av Gud själv, förd ut i en öken, driven ut i öknen för att frestas. Alltså man kan helt enkelt säga han leddes in i frestelse. Och det finns mycket man kan säga om vem som är den agerande i det här fallet. Alltså anden leder Jesus ut i öknen för att frestas. Men det är djävulen som faktiskt frestar Jesus. Och vi kunde ha talat mycket om Guds suveränitet och så vidare. Men om vi lägger det åt sidan för ett ögonblick så är det alltså så att vi kan säga att Gud ledde Jesus in i frestelse. Så det är en prövning, ett test. Så det är någonting som Gud kan tänkas göra. Men varför ska vi då be Gud om att slippa att ledas in i frestelse? Jo, vi kan läsa vad som hände med Jesus. Han utsattes för 3 prov eller frestelser av djävulen som för vilken som helst annan människa antagligen hade lett till den människans fall. För djävulen visste precis vilka knappar han skulle trycka på och han visste hur han skulle snärja. Och han misslyckades med Jesus, men vi är människor, vi är svaga. Och nu kunde naturligtvis inte Jesus synda. Och det gör att hans frestelse blev vänd upp och ner. Och istället för att han föll ner och tillbad djävulen så bevisade han att han verkligen var Guds son. Så prövningen visade äktheten i hans karaktär. Men trots att Jesus stod igenom den här prövningen så betyder inte det att prövningen inte är plågsam, att den inte är smärtsam. Petrus beskriver det som en eld som vi såg här innan. Elden, er tro blir prövad som elden prövar guld och andra metaller. Så elden, den renar, det vet vi. Den rensar ut slagget och så vidare. Men elden bränner också. Det är en process som är plågsam och svår. Och en annan berättelse från evangelierna ger en viktig detalj. Det är nämligen berättelsen om Jesus i Getsemane, den natten då han skulle fångas och dömas till döden. Och han hade med sig sina lärjungar in i Getsemane, den här gården, den här hagen. Och där sa han åt dem att de skulle be om att inte komma i frestelse. Alltså en frestelse som kunde leda dem till fall. Och vi ser att Jesus själv bad dem att slippa den bägare som Gud räckte honom. Men Jesus tog den här bägaren billigt talat och han gick den vägen som fadern hade utstakat för honom. Men samtidigt så är det så att lärjungarna föll och svek när det gällde. Så de blev båda utsatta för ett test, en prövning, en frestelse. Men Jesus han stod i prövningen och både Jesus och lärjungarna visade sin verkliga karaktär i den här prövningen. Lärjungarna föll medan Jesus stod. Så bönen om att slippa frestelse tror jag handlar om att vi ber om att inte behöva gå igenom prövningens eld. Just därför att den smärtar. Och vi kommer så nära den ondska som vi längtar bort ifrån. Det är därför de här 2 delarna av bönen hänger ihop. Led oss inte in i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. För frestelse är att möta det onda, konfronteras med ondskan och sen finna Guds väg igenom prövningen. Det är ingen dans på rosor och jag tror att vi allt för ofta kommer väldigt oförberedda in i den striden. Man kan naturligtvis omformulera det som står i Fader vår. Man kan säga far förbered mig för de prövningar jag kommer möta eller far var med mig genom frestelsen eller någonting liknande. Det är samma andemening. Led oss inte in i frestelse för vi känner vår egen svaghet i mötet med det onda. Och till sist i det här programmet så skulle jag vilja säga någonting om just det här uttrycket, det onda. Den sista delen här i strofen, utan fräls oss ifrån det onda. Och det hänger som jag har sagt ihop med just den här frestelsen och prövningen. Prövningen är mötet med det onda. Men när vi säger det onda så är det opersonligt. Hade vi sagt den onde så hade vi talat om en person. Och faktum är att på grekiska så har man inte, man kan inte utifrån grammatiken eller ordvalen i den här texten avgöra om Jesus menar det onda eller den onde. Om du har en modern bibel så står det ofta en liten kommentar nere i marginalen där det sägs att det kan också översättas på det andra sättet. Det kan vara personligt eller det kan vara opersonligt. Och frågan är då, vem är då den onde? Och jag tror att vi alla associerar det med djävulen, Satan, den gamle ormen. Och det är nog sant. Och jag tror att Jesus till stor del tänker på just honom i det här sammanhanget. För som sagt, det är kopplat också till Matteus kapitel 4 där Jesus frestas av djävulen. Men jag vill nämna ett perspektiv till. För om man läser psalmerna så är det otroligt många av dem som talar om onda människor, förtryckare, syndare, föraktare, gudlösa, fienden och så vidare. Det här är ord som används väldigt ofta i Psaltaren. Och jag tog en gång en bibel och markerade i psalmernas bok alla ställen där det talas om psalmistens motståndare. Och det är många gånger, nästan i varje psalm och ofta flera gånger i varje psalm. Och vilka är då de här människorna som han talar om? Och jag skulle vilja säga så här att han talar om alla de som låter den ondes metoder och vilja och begär bli deras metoder, vilja och begär. De är som Jesus säger söner av sin far, djävulen. Och det låter så mörkt och på många sätt så låter det också väldigt kontrakulturellt att säga det här att människor drivs av de här mörka krafterna därför att vi har lärt oss att nej, men alla människor har något gott i sig och det är ingen som är ond, de bara gör onda saker och så vidare. Och alla som gör fel, de är bara resultatet av olyckliga händelser i barndomen eller traumatiska upplevelser och så vidare. Men det grundläggande problemet är att vi lever i en perverterad värld, i en gudsfrånvänd verklighet som gör att vi alla är i ett väldigt hopplöst tillstånd, som Bibeln säger, utan Gud och utan hopp i denna världen. Romarbrevet säger det finns ingen som är god, och han citerar därifrån Psaltaren. Det här är ett genomgående budskap i hela Bibeln. Ingen gör det som är rätt. Vi klampar runt i en ondska som vi också själva är en väldigt stor del av. Och just därför så handlar inte de här psalmerna om att skapa en vi och dem känsla där vi föraktar andra människor för att de är onda och vi liksom skapar fiendebilder där de där är onda och vi är de goda. Utan istället så handlar de väldigt ofta om att säga vi är alla onda. Och vi behöver alla Gud. Därför att Gud är den enda som är god. Och Gud är den enda som kan frälsa oss från oss själva. Och från den ondska som vi bär på. Och han är den enda som kan frälsa oss från ondskan i världen. Och från onda människor som vill förtrycka, som vill missbruka, som vill skada, som vill utnyttja. Och han är den enda också som kan frälsa oss på ett sant sätt ifrån den onde, djävulen själv, eller lögnens fader som Bibeln kallar honom. Så det finns otroligt många djup skulle jag vilja säga i den här bönen. Vad är det vi ber om när vi säger rädda oss ifrån det onda? Menar vi det på ett eskatologiskt sätt? Att vi längtar efter dagen då vi alla ska få träda in i härligheten som Gud har berett för oss, där det inte längre finns någon ondska och där alla människor är förvandlade? Jag tror att det handlar om det delvis när vi säger oss rädda oss ifrån det onda. Det är ett maranatarop. Kom Herre och fräls oss ifrån ondskan. Men handlar det inte också om vår dagliga kamp i den här världen vi befinner oss i? Alla förföljda människor, alla slavar, alla utsatta, alla mördade, alla våldtagna, alla diskriminerande. Jag tror absolut att det handlar om dem också som riktar sin bön till Herren. Men även så handlar det om den inre kampen som var och en för varje dag. Alltså frestelser och prövningar som vi utsätts för som ett resultat av att vi inte vågar lita på Gud till 100%. Jag tror att det också är en dimension i den här bönen. Och till sist så handlar det också om att vi ber om att vi ska bevaras från den här konfrontationen med ondskan eller själva den onde, djävulen, motståndaren, frestaren. Han som går omkring som ett rytande lejon och som önskar att sluka och förstöra allt det som Gud har låtit växa fram. Och allt det ryms i de här få orden. Och det är det jag tycker är så fantastiskt med hela den här bönen, Fader vår. Den är väldigt kort. Den är väldigt enkel. Små barn kan lära den utan till. Vi har en liten pojke här på bara några år i församlingen där jag är. Och han läser den här bönen klart och tydligt varje gång som han får möjlighet. Och samtidigt så måste jag säga att efter ett helt halvt liv som jag har levt som kristen så slutar inte den här texten att fascinera mig. Och jag hoppas att den fascinerar dig också. Och jag hoppas också att de här 7 programmen har varit en hjälp för dig att känna Jesus, att lära känna honom ännu bättre. Så vi har talat om Faderns namn, hans rike och hans vilja. Det var den första delen i bönen. Vi har talat om himmel och jord. Och sen kom den andra delen som handlade om dagligt bröd. Om att förlåta skulder. Och så det som vi har talat om här idag. Att bli bevarad från frestelser och det onda. Och det är så enkelt. Och det är så stort. Gud välsigne dig. Amen. Du har lyssnat på en podcast ifrån Maranata Podcast med mig, Paulus Eliasson. Och det här programmet har också sänds i närradio över Stockholm och Örebro. Vi ska strax lyssna på sången Underbar frid som Arne Imsen sjunger med församlingen. Men du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070-201-6020. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
Min mästare, mitt liv, mina gånger, mitt hund. Den väg vill jag vandra som han mig befann och göra hans vilja bara stund. Underbar fred, underbar fred, fred som mig världen kan ge. När han födde min själ ifrån världen, jag giver åt Jesus min frälsning, mitt liv, mina gåvor, mitt pund. Den väg vill jag vandra som han mig och göra hans vilja bara stund.